Hej och välkomna till det första avsnittet av Den magiska podden med mig Elsa Wiener
och mig Elin Nilsson.
Och det här är då alltså det första avsnittet av vår Harry Potter-podd för de som är intresserade av Harry Potter, som är lite sådär nördiga som vi är.
Ja, precis. Det måste ju finnas fler, tänker jag.
Ja, precis. Och jag tänker att Radio Show behöver en nördig podd för de som är intresserade.
Ja, precis. Det kan aldrig finnas för mycket eller för lite.
Nej, en podd med Harry Potter-snack. Harry Potter-snack i 60 minuter, det kan ja. Inte skada någon, eller hur? Det är ju faktiskt intressant. Och vi ska då prata, i varje avsnitt hade vi tänkt prata om, ta upp liksom varje bok. Så i det här avsnittet så kommer vi prata om den första boken. Men först så ska vi gå in på våra egna erfarenheter.
Ja, och Harry Potter. Ja, och lite vilka vi är helt enkelt.
Ja, precis.
Ja.
Ska vi börja presentera dig då, Elin?
Ja, men det kan jag göra. Jo, men Elin heter ju jag då. Jag kommer från Västra Götaland. Men vi går ju på universitetet i Kalmar. Så jag är en ganska bra bit hemifrån just nu.
Mm, precis.
Vi går journalistik och medieproduktion. Precis börjat andra året. Och har väl fått upp ett intresse för det här med podd och ville fördjupa oss lite i det med Harry Potter.
Mm, precis, och vi är båda liksom så himla Harry Potter-intresserade så att det behövs lite att vi kan prata ut. Eftersom att det är så mycket snack om det i korridorerna, mellan lektionerna och allt det här. Så att varför inte bara prata ut oss? Så nu spelar vi in det här varje vecka.
Ja.
Men jag heter då Elsa Wiener. Jag kommer från Lund som ligger i Skåne. Man hör nog det på min dialekt. Vi har ju väldigt olika dialekter.
Ja,
vi kommer från olika delar av landet. Men vi har ungefär lika långt till Kalmar.
Ja,
från
men det
våra
har vi.
Hemstäder.
Ja.
Eller hemstäder. Det är ju 3 timmar.
Ja.
Är det 3 timmar för dig också?
Ja, men, men 3,5 max typ.
Något sånt. Ja. Och jag är som sagt stort fan av Harry Potter. Så vidare. Och jag kom först i kontakt med Harry Potter. Det måste ha varit den första filmen som jag såg. Den kom ju ut 2001.
Va? Ja, precis. Ja,
då var jag 2 år gammal. Så att jag såg ju inte den 2001 antagligen. Kanske jag gjorde det, jag vet inte. Vi hade den på VHS hemma. Det är videoband för de som är inte intressanta.
Så gamla är vi.
Ja, man känner sig så gammal, fast samtidigt så är man inte så gammal.
Nej, det är man ju faktiskt inte egentligen kanske.
Nej, men ja, så att jag kollade ju på den kanske när jag var 3-4 år. Och ja, då kom jag i kontakt med Harry Potter första gången. Sen började jag inte läsa böckerna förrän i högstadiet någon gång. Kanske när jag gick i 7:an eller något sånt. 8:an kanske då jag började läsa Harry Potter. Då hade jag ju såklart sett alla filmerna. Nej, inte alla, för då hade ju inte de sista kommit än.
Nej.
De kom ju där vid 2000. Eller de kanske kom då, i och sig.
Ja, alltså de kom ju där någon gång, vet jag.
Ja, 2012 kom väl den sista.
Ja, något sånt. Eller typ 2011, men typ 2011, 2012 någon gång.
Nej, det kanske var så att jag började läsa böckerna efter jag hade sett alla filmerna.
Ja, för så var det ju för mig.
Mm.
Jag såg ju alla filmerna typ när jag var 12. För att vi skulle åka till London och gå på det här Wizarding World of Harry Potter. Och då var jag tvungen att liksom veta vad det var. Vilket är en ganska konstig liksom grej egentligen, att jag inte liksom egentligen visste så mycket om det förrän vi skulle åka till London och gå på den här världen. Men i alla fall, då började liksom min resa med det här. Och med tanke på att jag gillar magi och fantasy och sådär, så var det inte så svårt.
Men liksom. Vad var det på den världen för något som du fick se? Och så, vad var det som fångade intresset?
Alltså det var, man får ju liksom gå runt och se allting från när de har spelat in filmen och allt sånt där.
Är det inte typ Warner Bros.
Studios?
Är det deras Wizarding World?
Precis.
Jag har velat åka dit faktiskt.
Ja, alltså det är jätteroligt att gå runt där.
Mm.
Och man får ju se så mycket. Och det var ju, och det är mycket det här att man faktiskt får känna själv att man typ är en del av den här världen när man går runt där, även om det är liksom en utställning, men det är verkligen jättekul.
Mm.
Men, och böckerna började jag ju inte läsa förrän jag typ gick på gymnasiet.
Ja.
Och det är ju, ja men det är väl ändå rätt sent skulle jag säga.
Ja.
I alla fall vad jag själv tror.
Men... Ja, alltså, för att det är ju, tanken är ju att man ska börja som 11-åring när man läser böckerna.
Ja.
Precis som Harry när han börjar skolan. Och sen ska man växa upp med böckerna.
Ja.
Och jag var väl också i den åldern. Men jag kom ju senare. De kom ju på 90-talet.
Ja, man tog väl det när man själv var i den åldern.
Mm, och så böckerna fanns ju redan när jag tillgängliga alla. När jag började läsa. Så att då var det ju bara att fortsätta läsa. Och sen ta det så.
Ja.
Som det kom.
Nej, men och jag vet inte. Alltså jag hade nog inte hört så mycket om Harry Potter egentligen. Förrän vi... Ja, men förrän vi liksom verkligen skulle åka iväg. Och det är rätt konstigt, för det var ju stort redan då.
Mm.
Det var ju ändå typ 2012 där. Då var det ju väldigt stort. Det hade ju tagit över ganska mycket då.
Men hur gammal var du då, sa du?
Ja, men jag var väl 12-13.
Och du hade aldrig sett en Harry Potter-film innan det?
Nej.
Hade ni inte ens någon på video när du var liten?
Nej. Utan det var liksom, då köpte vi dem liksom. Och det var, och det är jättekonstigt. Ja. Men det så det var.
Ja, för att jag vet inte om vi bara hade dem hemma liksom. Ja. Eller i alla fall den första filmen.
Ja, nej.
Det är så, det känns som att alla borde ha sett dem när man, vi som växte upp när Harry Potter faktiskt kom ut.
Ja, nej, utan jag visste inte förrän vi skulle åka. Så då,
det är så
då,
konstigt.
Ja, det är väldigt konstigt.
Med tanke på allting du har gjort.
Sen dess.
Ja, sen dess.
För jag blev ju verkligen, väldigt fast, för det är ju...
Jag skulle nästan säga att du är en större nörd än vad jag är.
Ja, nästan.
Du har ju alla böcker, alla filmer, massor med småsaker hemma, så Harry Potter-prydnader och så.
Ja.
Du hade ju till och med en julkalender förra julen.
Ja, jag vet.
Men med de här små figurerna.
Jag vet. Men det är så roligt liksom. Men det finns ju så mycket hela tiden i det här. Och jag tror det liksom, det tar aldrig slut, så man kan alltid hitta något nytt.
Mm.
Och det är också typ därför det är så bra att starta en podd om det, för det kommer alltid finnas något att prata om.
Precis, om vi fortfarande kan, alltså, vi kan fortfarande snacka om Harry Potter nu, 20 år efter att den sista, 20 år, fast, ja, 10 år, mer än 10 år,
ja,
sedan den sista boken släpptes.
Ja, men,
och det är fortfarande ett sånt hett ämne, man kan snacka i flera timmar om det här. Alltså det finns inget stopp.
Nej.
Och det är både böcker och filmer, och jag gillar det här och jag gillar inte det här och bla 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 liksom.
Och nu har det till och med kommit en pjäs och det
fantastiska vidunder eller vad man säger.
Ja, det är väl lite olika. Men det, ja precis, det fortsätter ju hela tiden.
Mm.
Och det är väldigt intressant.
Ja.
Är det.
Och vi får helt enkelt se hur långt vi kommer. Vi hade ju tänkt att vi skulle prata om varje bok i varje avsnitt.
Mm.
Och sen får vi se om vi hinner med pjäsen och fantastiska vidunder också.
Ja.
Det hade varit kul att snacka om det också.
Ja, det hade det varit. Men vi får börja med grunderna.
Precis.
Precis, ja.
Det är ju originalserien som är inget slår den alltså.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Det är så... Det är fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Men jag tänker, ska vi liksom försöka gå in lite då på den första boken och filmen?
Ja, men det kan vi göra.
Ja. Det första som slår mig när jag tänker på den, det är alltså just från filmen är ju hur liten Daniel Radcliffe är som spelar Harry Potter.
Ja, alltså det är så sjukt att han var så liten. Han var ju faktiskt typ 10 år när han spelade in det.
Ja.
Och det var ju Emma Watson och Rupert Grint också.
Ja, ja.
Och det är så sjukt att de har växt upp tillsammans.
Ja. Och det är ju ändå på något sätt, just när man såg filmerna före man läste böckerna, för min egna del och för din del också, då blir det typ ändå så att man ser ju ändå Daniel Radcliffe som sin Harry Potter.
Ja, alltså det är som att jag, alltså när han har spelat i andra filmer, jag kan inte se honom som en annan person.
Nej.
Det är så, jag tycker nästan det är obehagligt att se honom. Till exempel när han är med i Now You See Me och så.
Ja.
Alltså jag kan inte se honom som någon annan i Harry Potter. Jag har nästan hört att han tycker det är jobbigt typ, att folk bara ser honom som Harry Potter och ingen annan.
Men jag kan typ tänka mig det också. Det är klart att man som skådespelare vill ha andra roller och sådär.
Precis.
Men jag kommer ihåg det så specifikt, den här skrubben han är i och det är, och liksom mostern och morbron och lilla Dudley.
Lilla.
Ja, av sig.
Han är ju han verkligen beskrivs ju som att han inte är liten.
Nej,
för det är ju varken han eller Vernon.
Nej, det kan man väl säga.
De är ju raka motsatserna, han och Harry.
Ja, det är sant. Men det kanske också är lite det som är tanken, tror du inte det? Att de ska vara så olika.
Ja, att Harry inte får någonting och Dudley får allt.
Ja. Liksom när han inte får den här lika mycket presenter som han fick förra året, då blir han jättearg.
Men tycker inte du att det är lite konstigt att För att jag vet att hans fasta Petunia, hon hatar ju verkligen Harry. Mm. Och det är ju på grund av att hon hatade sin syster. Och det grundade väl sig i att hon var mest avundsjuk på sin syster.
Ja, alltså i och med att Lily var häxa och hela den familjen egentligen var mugglare då. Mm. Så tror jag väl, alltså deras föräldrar blev ju jätteglada när hon var en häxa liksom.
Precis.
Så då fick väl hon mycket uppmärksamhet, kan jag tänka mig.
Mm, för att hon säger, ja, hon är en freak liksom.
Mm.
Men, och jag skulle aldrig vilja vara som henne, men det är ju avundsjuka.
Ja.
Hon hatar henne på grund av det. Och jag tycker synd att Harry ska behöva dras med i det liksom.
Ja, för att han får ju det jobbigt redan från början. Och har ju, han blir liksom exkluderad på något sätt. Han ska ju bara bo hos dem för att
Filmen, det är nästan som att han är deras slav, typ. De bring me my coffee, gör äggen, gör det, och bla, gör frukosten och så här. Och det är så himla, det är så hemskt att se.
Ja, det är ju verkligen det. För att jag menar, han är ju deras familj ändå, liksom.
Mm.
Och han måste ju få bo hos någon.
Ja.
Och just det här att de har sagt till honom att hans föräldrar dog i en bilolycka.
Precis, det är det. Nej.
Och när det inte är verkligen i närheten av det som har hänt.
Men de hatar ju allt som har med magivärlden att göra. Ja. De vill inte ha någonting med det att göra. Så de vill väl... de vill ju inte att han ska veta någonting om det.
Nej.
Alltså det är bara ännu värre att hur de beter sig sen när breven kommer.
Ja.
Det får ju bara honom att vilja veta mer. Vad är detta liksom,
ja,
som händer?
Om man själv blir bara så frustrerad, kan han inte bara få brevet? Vad är det som... Varför?
Ja, och sen de kan väl bara... Eller de vill ju inte att han ska bli som hans föräldrar.
Nej. Men
det, alltså jag ser det bara som en fördel för dem att de får slippa honom i typ ett år.
Ja, men ja, man kan ju nästan tycka att de borde känna så också. Men jag vet inte. Eller så är det bara att de vill ju vara så himla perfekta och inte annorlunda på något sätt.
Ja.
Så då är det väl liksom att de tycker väl att det är konstigt då. Eller jag vet inte riktigt.
Jag förstår mig inte riktigt in i deras tankesätt. Varför de vill ju bara vara som alla andra. De vill inte stå ut. De är ju livrädda för att... bara konstiga.
Ja.
Eller för att folk ska tycka att de är konstiga. De bryr sig så mycket om vad folk tycker om dem.
Ja, och det är ju verkligen typ det första man läser när man läser första boken. Det är verkligen så här, ja, nej men okej.
Okay. Ja, men ja, så att när Vernon går ut på, han jobbar ju på den här borrfirman.
Ja, det är någon form.
Ja, något sånt. Och när han går till jobbet och dagen när Harrys föräldrar dog.
Ja,
och som folk började höra det här med att Voldemort var borta och så här, och de gick runt och celebrate, eller så här firade och så här, alla wizards, och de hade ju på sig sina robes och så här, och han tyckte det var helt konstigt. Han bara, vad har de på sig? Vad är detta? Helt konstiga folk, var kommer de ifrån? Han tycker ju allt som är utöver det normala är så här, det borde inte finnas, vad är det?
Nej, men det jag tycker också är väldigt fint är också att i början märker man ju hans moster och morbror är ju absolut inte den familjen som Harry kanske behöver.
Mm.
Men den får han ju egentligen av Dumbledore, McGonagall och Hagrid, alltså när de lämnar honom där. Även om det kan kännas konstigt i och med att de inte alls vill ha honom. Men de gör ju det liksom med eftertanke, tänker jag.
Ja, så Dumbledore hade ju det i åtanke. Han hade ju lika gärna kunnat lämna honom med Sirius.
Ja.
Men... Eller i och för sig, han kunde ju inte det. För att Sirius hamnade i fängelse. Men,
ja, precis.
Men alltså, han hade ju lika gärna kunnat lämna honom hos någon annan.
Ja.
Men han lämnade ju honom där med vilje. För att han ville att han skulle vara så långt borta från den världen som möjligt. För att han var känd. Liksom.
Ja.
Och han var ju rädd att han skulle få en annan slags personlighet. Typ hybris, tror jag.
Ja.
Om han växte upp och visste att han var... känd och du, jag är känd för det här och alla ska, alltså då kan han, jag tror att han hade varit för stolt då, han hade blivit lite mer som Draco Malfoy då kanske.
Ja.
Kanske, jag vet ju inte.
Nej, men alltså i och med att han har vuxit upp och aldrig riktigt varit en av dem som har fått särskilt mycket, så tror jag man blir van vid att ge och inte få speciellt mycket.
Mm.
Så när folk är på hans sida sen, så är det liksom, han blir så glad. Och han värdesätter när de bryr sig om honom och sådär.
Mm.
Och då blir man ju ödmjuk. även om det är hemskt att han går igenom det som han går igenom för att bli det. Men jag tror också att det nästan behövdes, för han blir ju så olik den elaka sidan, eller vad ska man säga?
Mm, för han är ju så osäker. Han har ju bara växt upp med att vara, ja men, i vägen.
Mm.
Han har varit ingenting under hela sin uppgift. hela sitt liv så ja. Har han växt upp med att han bara har varit i knappt del av familjen.
Ja.
Han har behandlats som ingenting.
Ja.
Och sen plötsligt komma in i ett liv där han är allt. Alltså han är jättekänd och han har jättemycket uppmärksamhet.
Ja.
Det är ju väldigt överväldigande. Men jag ser det verkligen bara som en var väldigt smart av Dumbledore att sätta honom i den miljön. För att han hade blivit en helt annan person om han hade växt upp i en magisk familj. Eller magifamilj.
Ja.
För att då hade han vetat vem han var och ja. Fått en annan personlighet, tror jag. Verkligen.
Ja, och man märker verkligen skillnaden sen när Draco Malfoy försöker att liksom bli kompis med Harry, eller vad ska man säga.
Mm.
Och Harry ändå inser att, fast du är ju nästan som Dudley har varit mot mig.
Mm.
Fast han är det mot andra, och jag vill inte vara kompis med dig.
Mm, han har ju lärt sig vem är då en dålig person, vem är en bra person.
Ja, precis.
Och det har verkligen hjälpt honom, tycker jag.
Ja, att han kommer väldigt långt på det. För det är liksom bara på sättet som han bemöter Ron när de åker till Hogwarts sen.
Mm.
Och han ser att Ron kanske inte har speciellt mycket och så. Men Harry struntar liksom i det. För att han har aldrig haft speciellt mycket. Även om han har det nu då när han ärver alla de här pengarna och det. Men han ser bortom det.
Han hade ju aldrig ens haft kompisar, för det såg ju Dudley till att han aldrig fick kompisar.
Nej.
Ingen fick snacka med honom, för han är konstig liksom.
Mm.
Sen när Ron kom och han insåg att Ron är inte heller, alltså han är också ganska osäker. Han visste ju själv, jag har inte mycket pengar och jag har bara det här med mig och så här. Och då såg han ju det som att en chans att... Alltså, vi är ganska lika ändå, så
ja.
Tänkte han säkert.
Ja, och sen kom ju Hermione in i... Och hon är ju ändå ganska... Ja, men vad ska man säga? Eller inte kaxig kanske, men hon är ganska så här, framåt. Och hon
är lite besserwisser, ja, skulle jag säga.
Ja, det är väl rätt ord, skulle jag också säga. Men jag tror också att hon är väldigt osäker. För att hon kommer ju från en mugglarfamilj. Mm. Och känner själv att hon kanske inte riktigt...
Förlåt, men jag tror inte att hon insåg riktigt vad det innebar att vara en mugglare.
Nej.
Alltså en mugglarfödd. Utan hon såg väl det som, okej, jag vet inte om hon visste det i första filmen. Att hur mycket krav som ställdes, för att jag vet, de flesta tänkte väl, är man mugglare så har man inte samma förutsättningar som med någon som är född... I en magisk familj, om man säger.
Nej men jag vet inte om J.K. Rowling hade den tanken liksom, att hon skulle vara väldigt framåt och ha pluggat på liksom, för att hon skulle få plats liksom, med dem.
Jag vet inte, jag kan bara tänka mig att eftersom hon är mugglarfödd, hon har ju aldrig vetat någonting om magi innan.
Nej.
Så jag tror bara att det fascinerade henne väldigt mycket.
Ja.
Så hon, det var nog därför hon var så himla... Alltså jag tror bara att hon var väldigt intresserad, och det är därför hon har pluggat så mycket, för hon faktiskt är fascinerad och intresserad av allting som hon läser, för att hon aldrig har upplevt det innan.
Nej.
Men hon är, alltså Harry är inte på samma nivå.
Nej, jag skulle precis säga det, de är ganska olika där.
Mm.
Han är mer, han upplever saker och han tar in det. Och Hermione känns som att hon söker sig mer efter kunskapen om de här grejerna som hon nu får veta att hon är en del av, eller vad ska man säga.
Mm. Ja. Hon läste ju alla böckerna och allting. Ja. Kunde allting och så här. Och,
ja.
Ja, det var nästan.
Ja, de är ju väldigt, alltså de har ju en likhet mellan varandra, de tre, även om de är olika.
Mm.
Och det när man tänker efter så kan man ändå se det redan i början egentligen.
Mm.
Och sen, jag tycker det är väldigt roligt bara när de, bara för att liksom gå vidare i själva berättelsen, så där när Neville tappar sin padda.
Ja.
Och ja, nej men det är ju
Trevor.
Så. Ja. Ja, men det är ju så roligt. Alltså han är ju
Han är så gullig när han var liten också.
Ja, nej, men det är ju så här, och alla bara, åh nej. Och jag bara kände, nej men lilla vännen. Ja, nej men det är ju väldigt roligt.
Det finns så många scener som de inte tog med i första filmen med Neville. Ja. Nej, men till exempel när det finns boken att Draco satte att hans ben låste sig.
Ja.
Och så hoppar han skutta typ in i stora hallen liksom, The Great Hall.
Mm.
Och det är som scenen de har tagit bort. Ja. Och det är så synd för att det hade verkligen visat hans karaktär mer.
Ja, nej men ja, och det, nej men han är ju så härlig tycker jag. Neville. Alltså det är ju ja.
Men det är så kul att se en klumpig karaktär liksom.
Ja, men på något sätt så kan ju jag relatera till honom för att jag tycker att jag är ganska klumpig liksom. Så där kände ju jag att jag har någon att relatera till.
Ja.
Och jag tror att det är väldigt mycket så redan i första boken att de är så olika. Så att alla har ju egentligen någon att relatera till.
Mm. Jag vet inte vem jag hade relaterat till egentligen.
Nej, du kanske är en mix av olika.
Ja, kanske. Jag kanske också hade relaterat till... Jag vet inte om jag är lika klumpig som Neville. Jag hade ju inte riktigt... Jag är ändå ganska ordningsam. Han glömmer ju allting.
Ja, det är sant. Ja, nej, glömmer jag kanske inte. Men just det här med att ramla och trilla och det där. Ja, det är jag ju väldigt bra på.
Hur är det med Seamus Finnegan då? Han tänder ju eld på allting.
Ja, och, inte riktigt den nivån heller faktiskt. Ja, nej men det är också... Alltså det finns så många roliga moment också. Som när han då lyckas och... Och göra det om man bara ser liksom hela
med
ansiktet.
Ja.
Ja. Ja, jag menar, hur lyckas han?
Det är så mycket humor i den första filmen och i boken också.
Ja, jo men det är det ju. Men det är också, jag kommer ihåg också så här första gången när man fick träffa Snape liksom. Det är ju så här, där när de sitter och äter mat första gången. Och man bara ser hans blick. Mot Harry och det är ju så här, det är samma stämning i boken ändå liksom, att det är så här, vem är det? Och...
Men, ja precis, man bara oj han ser lite, alltså man får nog samma känsla som Harry för han frågar ju direkt, vem är det? Liksom. Ja. Han tycker att han ser lite, vad säger man, intimidating. Ja. Alltså han är lite så skräck,
ja,
alltså,
men, ja.
Lite
obehaglig nästan.
Precis,
ja.
Och sen kände han ju också i sitt ärga. Ja. Att det gjorde ont när han tittade på Snape.
Ja.
Men det var ju för att Quirrell stod bakom Snape antagligen med ryggen vänd mot.
Antagligen, ja. Mm.
Det var så, då han undrade nog mer vem Snape var när han tittade på honom så kände han ju det i ärret. Liksom.
Ja,
och sen under bokens gång så kopplade han varje gång han fick ont i ärret. Det var ju någon situation när Snape typ var i närheten av mig.
Ja, precis.
Och då kopplade han ju allting till att det är Snape som har öppnat, eller som har är där nere liksom, i... där The Philosopher's Stone är.
Ja.
Eller vad man säger, Sorcerers.
Ja.
Philosophers.
Ja. Ja, det är väl lite olika, tror jag. Beroende på var man kommer ifrån.
Men vad tycker du om, hade du samma känsla som Harry när du fick stötte på en Snape första gången?
Ja, jo, men det skulle jag säga. Och det är nog framförallt av den anledningen att alltså, både hur han beskrivs i boken men också liksom i hur de har jobbat liksom i filmen med att verkligen framställa honom på det sättet.
Mm.
För man ser ju att han påverkar Harry, även om det nu kanske är Quirrell som gör det.
Mm.
Men det är ändå just det att Harry tolkar det som att det är han. Och just det också att de slänger in att ja, men han är föreståndare för Slytherin. I och med att de precis har genomgått den här sorteringsceremonin då egentligen, tror jag.
Mm.
Att de har gjort då. Och då är det så här, aha, okej. Okay. Han är kanske lite, ja, sådär.
Mm.
Just för att Slytherin är förknippat med karaktärsdrag som kanske ofta kan ses som något dåligt. Även om det absolut inte behöver vara det.
Nej, precis.
Ja.
Och sen har jag också tänkt på, du vet, de tror ju hela tiden det är Snape som är ond.
Mm.
Men det visar ju sig vara Quirrell som är det. Under hela filmen och i boken så är ju Quirrell väldigt... Ja, men han är ju klumpig och han stammar och han är liksom blyg och så här känns det som. Och du vet, han är osäker och så här. Men tyckte du att det var en stor plot twist att det var han som stod där nere vid spegeln?
Jo, men det måste jag faktiskt säga att det var. För mig var det det. För att Jag, nej men det var inte alls beredd på. Och det är just det att han är ju som, han spelar en helt annan karaktär än den han är. Och man, då tänker man ju så här bara, nej men det kan ju inte vara han liksom.
Man insåg ju liksom när han började prata normalt där nere, man bara, oj det är han. För att han har bara skådespelat här under hela tiden.
Ja.
Men nu liksom när jag har sett filmerna några flertal gånger så tycker jag knappt att det är så himla... Det är inte så chockande längre, men det är nog, nej, för att jag vet att det är han.
Ja, så är det nog. Men alltså, hon leker, alltså J.K. Rowling leker ju egentligen med ens fördomar. Mm. Egentligen, ja. För det är ju så här, man tänker ju, ja men det är nog han som ser lite elak ut, klär sig i sådär, ja men ja, medans Quirrell är väldigt färgglad och trevlig och lite nervös och sådär, och man tänker, han kan inte göra något ont.
Nej, han är ju verkligen den man minst tror är ond.
Ja.
För att han är så himla den personligheten han har.
Ja.
Och, men i filmen får man inte riktigt vara med i på någon lektion som han har. Man får bara lite halvt komma in i Woods lektion med honom.
Ja. Men det, och det, alltså det, när man tänker på det så är det ganska hemskt att man så här bara, man följer ju sina fördomar där. Men det är som du säger, när man har lärt sig det och man inser att nej, men det kan ju vara vem som helst, då släpper ju det. Så att det har man ju ändå lärt sig, skulle jag säga.
Men det är ändå kul med plot twists.
Ja, det är jättekul.
Det hade varit tråkigt om det faktiskt var Snape.
Ja. Det hade ju inte, då hade man ju bara, men jaha, nu händer det ju ingenting. Men ja. Men sen tycker jag också det är väldigt... på tal om något helt annat, den här sorteringsceremonin. Jag tycker att det är väldigt intressant det här att Harry ändå säger till hatten att han inte vill hamna i Slytherin. Och då lyssnar hatten på honom.
Ja, och han tror, alltså, ja.
Ja.
Men alltså, och det tycker jag, alltså, för att då har han knappt snackat om vad Slytherin representerar med Ron. Ron sa bara till honom när Draco hamnade i Slytherin att han bara, Slytherin, det är det stället där de flest onda trollkarlarna kommer ifrån.
Ja.
Och då direkt känns det som att Harry bara direkt liksom drar i sitt huvud, nej jag vill inte hamna där.
Ja.
Han vet vad han vill då, för att han vet redan, jag vill inte vara ond.
Nej.
Jag vill inte bli den personen, för han vet redan vad han vill.
Ja.
Han vill inte, för att han har ju växt upp så, han vill inte vara en som Dudley eller så, att han vill vara elak och så.
Nej men ja, och det är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt med den här sorteringshatten, i alla fall i boken. Jag kommer inte riktigt ihåg det i filmen, men just att den sjunger alltid någon låt.
Ja, just det.
och då kommer du in de här, vad de olika husen representerar och sådär. Kanske ska tilläggas då att jag själv är Hufflepuff.
Det är jag också.
Ja.
Så det glömde vi säga i början, men ja, vi är båda Hufflepuff och vi är stolta över det.
Ja, men det skulle jag säga. Tycker ändå inte att det är så många Hufflepuffs som syns i själva serien. Men...
Nej, det är det ju inte. I boken får man faktiskt kontakt med rätt mycket Hufflepuff-elever.
Ja.
Men inte i filmen.
Nej.
Bara typ Cedric.
Ja, men han kommer ju senare i diskussionen.
Precis, det tar vi ett annat avsnitt.
Ja. Nej, men så att det huset man egentligen lär känna i början är ju Gryffindor och sen lite Slytherin.
Det är rätt mycket Gryffindor Slytherin i hela serien, ja, ska jag säga.
Ja, det är sant.
Det är bara det. De lyses på.
Ja.
Och det är ju dels för att de hamnar i de husen och så, men sen också för att de två är ju rivaler. Och ja, jag tror verkligen att J.K. Rowling ville belysa det. Att de är fiender, och det är inte bara att Harry och Draco inte gillar varandra, utan deras hem är också... Det är så mycket alltså de retar varandra och trycker ner varandra och så. Det märker man ju vid matcherna i Quidditch och så här.
Ja, men så är det. Det är ju... Nej, men ja, jag kan känna det också att de andra husen inte riktigt får... Sen kommer ju Ravenclaw mer och mer sen. Men jag förstår ju det ändå. Det är ju ändå där karaktärskonflikter finns och sådär. Så det är ju säkert så. Men det är ju... Ja.
Mm.
Jag tror ändå att... Ja, men lite mer av de andra husen hade ju inte skadat.
Nej, precis. Man vill ju veta så mycket som möjligt om den här världen.
Ja, precis.
Det ville jag i alla fall. Jag vill veta så mycket som möjligt.
Mm.
Och mycket har ju J.K. Rowling berättat i efterhand, men hon har ju inte sagt i boken. Så att, ja, men det är ju hon som är skaparen, så man ska ju lita på henne. Om hon säger det så är det ju så, typ.
Ja, men sen måste jag bara säga, Hagrid i första boken, eller filmen. Alltså han är ju... Ja, men han är ju en liten nallebjörn.
Han är så god.
Ja, men det är han ju. Och han är ju liksom, och han råkar försäga sig. Och han...
Men han är ju som en fadersfigur för Harry.
Ja.
Alltså han är verkligen det. Jag skulle säga Dumbledore, McGonagall och Harry är ju typ Hagrid.
Ja,
han är ju, de är ju typ som fadersfigurer och modersfigurer i Harrys liv.
Ja. Och Molly Weasley och de också kommer ju in där.
Jag skulle säga att Molly är som hans mamma. Men, men du vet, han frågade ju till... Eller, det är ju tredje boken.
Ja.
Han frågade till och med McGonagall om hon ville skriva under och allt sånt där.
Ja,
hans sånt brev.
Ja.
Eller vad säger jag. Men alltså... Jag tycker bara det är så fint.
Ja, men det är det. Det är
alltså Hagrid, jag vet inte hur ofta han interagerar med elever, men jag tycker det är så fint att de går ner regelbundet till honom och hälsar på och så.
Ja, och man märker också att det betyder mycket för Hagrid.
Mm.
För det är, men det är liksom också så typiskt Hagrid, hela den här grejen att nej, men jag vann det här drakägget i en tävling och han ville bara veta lite om Fluffy här på den här våningen och jag pratade på, det är liksom... Det är också så här, ja.
Men han är ju som ett förvuxet barn. Ja, men, det är som att när han blev kickad från skolan, alltså från Hogwarts, det var som att han aldrig växte upp riktigt helt.
Nej, men det är också så här, det känns typ verkligen som en grej jag hade kunnat göra.
Mm.
Det är så här, jag sitter och pratar på och så bara hamnar man någon annanstans och man bara, jag vet inte vad jag sa, men ja.
Men det jag tycker bara är så kul, för Hagrid ska ju vara stor och lite... Så här. Man tror ju att han ska vara lite, det får man ju liksom i den första filmen, så när han går in genom dörren, du vet, när de är i det här huset ute på havet.
Uh-huh.
Man tror ju, nej, nu kommer det någon jätte som ska döda dem, typ, eller något. Och så kommer han där och han bara, oj, förlåt för det där, och typ, ja, är det någon som ska göra mig en kopp te, typ?
Ja,
han är så chill, typ.
Ja, nej, men han är väldigt, väldigt rolig. Han.
Och sen den dialekten som han har, och hon skriver till och med i hans dialekt i böckerna.
Ja, just det. Ja.
Så man läser till och med hans röst igen. Alltså man läser hans
ja, citat. Men sen vet inte jag, hade du läst dem på engelska eller svenska?
Engelska. Eller jag har läst både och. Jag har läst på svenska och på engelska.
Ja, nej, men för det, man får ju läsa det på båda språken då.
Mm. Men hon, till och med i den svenska översättningen så har hon ju en annan, de skriver ut det på ett annat sätt när han pratar.
Ja.
Det är vissa konsonanter som saknas och, och det är lite kul.
Ja, men det är det faktiskt.
Hon vill ju verkligen bevisa på hur han pratar, att han har en dialekt liksom.
Mm. Nej, men han är ju väldigt rolig. Men sen måste jag säga också så här, McGonagall i första filmen, man får ju väldigt, eller jag får i alla fall en väldigt strikt känsla av henne. Liksom,
hon ska ju vara så.
Ja, ja.
Hon har ju den här tajta bannen där. Och så säger hon ju strikt, men hon är också väldigt snäll. Alltså hon bryr sig ju verkligen om sina elever.
Ja.
Och jag tycker nästan, du vet, de har ju strikt regel att första års elever får inte spela Quidditch.
Ja.
Men hon favoriserar ju Harry där lite. Eller, jag vet inte om det är för att hon... tyckte att han, eller det kanske är för att hon tyckte att han gjorde bra ifrån sig när han fångade den där minnesgrejen. Som...
Ja, och sen tror jag typ hon vill att Gryffindor ska lyckas i Quidditch.
Ja, det är klart. Hon vill ju verkligen bevisa sig för Snape att vi är bäst, för att Slytherin hade vunnit så många år i rad.
Ja.
Hon har ju en liten tävling, känns det som, med Snape, om vilket hus som är bäst.
Ja, nej, men så tror jag faktiskt att det är. Nej, men hon är ju rolig, men hon kan ju säga lite saker ibland och bara och det lyfter också stämningen i och med att lärarna är så olika med. Sen har vi han historieläraren som är det här spöket.
Ja, det är bara i boken han är det.
Ja.
Och man får inte stöta på honom i filmen alls.
Nej,
tror jag.
Nej, det tror inte jag heller, men det är också så här roligt för att han förklaras alltid som att nej, men vi somnar nästan under hans lektioner och så där, och jag bara känner
det är bara Hermione som sitter och tar. Är det du lite där? Känner du igen det där? Alla andra sover, men Elin sitter och tar.
Ja, men jag ska vara ärlig nu. Det har varit svårt nu när det är på Zoom.
Ja, det är sant.
Det är för alltså...
Då har man faktiskt varit nära på att somna ibland.
Ja, men det, då är det svårt. Men annars brukar jag faktiskt försöka anteckna. Så där är jag väl lite lik Hermione.
Mm. Men om man ändå ska snacka om det spöket, är det inte... Jag hade tyckt det var coolt att ett spöke har det. Han har ändå... jag tror han snackar från experience. Ja. Alltså att han har varit där när alla de här historiska händelserna har hänt.
Ja, men
jag vet inte hur gammal han är. Nej. Sen att de tog det skämt är typ att det sägs som att han kom till klassen en dag så hade han dött typ i sömnen. Och, men han gick ändå för att gå ut och lära sig ett spöke. Och det var där det började.
Ja, men det är också väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Sen har vi ju den ikoniska delen när Hermione ska lära Ron när de har den här...
Ja. Wink, it's Leviosa, not Leviosa.
Ja, och han... Professor Flitwick, han är ju charmig.
Ja, men jag måste bara säga det. Han ser ju annorlunda ut i den första filmen än vad han gör i resten av filmerna.
Ja, det kanske han gör.
För att, du vet, han ska ju vara liten, du vet. Han står ju på en stapel böcker och så här.
Ja, ja.
Men han har ju ett skäggigt ansikte och allt sånt där i första filmen med vitt hår.
Ja.
I de andra filmerna så är han den korta som har svart hår ju, som leder kören. Är det inte han?
Jo, men det är det kanske. Men jag vet, jag kanske inte har lagt märke till det. Jag har nog inte
har
tänkt
du inte det? För att jag bara, vem är han? Typ? Han med svart hår, du vet han korta. Med svart hår.
Ja.
Men, för men, att vi ser ju inte han skäggiga Flitwick sen.
Nej, men eller jag har fått för mig att det är samma skådespelare.
Det kanske det är. Jag vet inte, för du vet, han är ju skäggig och så här i första filmen.
Jag tror jag vet vad du tänker på, men det kan vara så också att du blandar ihop två stycken.
Men vem är han andra då?
Han som leder kören.
Ja.
Nej, men eller, alltså, jag tror det är Flitwick som leder kören.
Ja.
Men jag tror att det är samma. Nu måste jag nästan titta upp detta.
Han har ju vitt hår och jättemycket skägg och så här i första filmen. Och så här. Men i de andra filmerna så har han svart så här platt hår typ och kort och så här. Och...
Ja, men du, det är lite, eller jag får i alla fall upp två olika bilder av honom här nu.
Mm.
Så det är mycket möjligt faktiskt. Jag har nog inte tänkt det.
Men det kan ju vara att det har varit olika regissörer och så.
Ja, jag vet inte riktigt
faktiskt. Så de har ändrat lite.
Men det är mycket möjligt att det är så då. Mm.
För att de har ju ändrat väldigt mycket så här, du vet. Sabine kom ju in lite senare och så.
Mm.
Och du vet, i någon film tror jag inte ens att... Jag tror det är den filmen där Sabine, det är sjätte. Jag tror inte att någon av Crab och Goyle med då. Eller en av dem är det kanske.
Det händer ju någonting där. Ja. Det händer ju någonting där, vet jag. Men jag fick faktiskt upp det nu. Så att det är säkert så att de bytte.
Ja.
Men jag har säkert inte tänkt på det.
Mm, för att Flitwick tror jag inte är med så mycket i de andra filmen. Och så. Han kommer ju lite senare. Så de kanske bara tänkte, det spelar ingen roll.
Nej. Ja. Nej, men han är väldigt charmig i alla fall.
Mm.
Så. Och sen har vi ju hon... Och nu tappar jag hennes namn. Hon, du vet, Herbiology.
Ja. Vad heter hon? Professor Sprout heter
hon. Ja, just det. Det heter hon.
Men hon kommer ju inte från andra filmen.
Nej, det kanske hon inte gör.
Men hon är nog i den första boken. Men jag kommer inte ihåg så mycket från henne då.
Nej, det är inte jag heller. Nej, men ja, hon är också väldigt... Vi borde ha koll, eller jag borde ha koll på henne. Varför? Hon är ju Hufflepuffs, liksom. Här har jag glömt.
Nej, men hon har inte fått så mycket uppmärksamhet heller. Man vet mest bara om Snape och McGonagall.
Ja. Men du, nu fick jag också så här... Vem är Ravenclaws?
Gud. Var det inte...
Nej, men är det Flitwick?
Jo, det är det va? Kanske. Jo, det är det nog.
Ja. Ja, men
nu kommer man på lite.
Ja, nej, men ni hör ju att vi måste...
Ja, även fast vi har läst böckerna. Jag lyssnade på boken i somras och du läste alla.
Nej, inte alla, men några. Jag läste ju den då, men minnet är kort. Mm, så är det.
Så är det, ja.
Men ja.
Men jag vill bara gå in på det här med Quidditch.
Ja.
För det får man ju lära känna i första filmen.
Ja,
varje film har ju en Quidditch-scen, känns det som.
Ja, jo, men det känns det ju som.
Mm. Vad tycker du? Hade du kunnat tänka dig att spela Quidditch?
Alltså, jag ser ju mig själv flyga på den kvasten. Och jag vet inte riktigt. Jag hade nog fått en sån här... Jag är alltid den som får bollen i huvudet på idrotten. Så att jag tror att jag hade fått en sån dunkare i huvudet. Ungefär den. Så att jag vet inte om jag hade varit en jättebra på det. Men då hade jag nog varit målvakt.
Ja, en keeper.
Ja, jag tror nog det faktiskt. Du då?
Alltså, jag är ju inte en sportmänniska heller.
Nej.
Men Quidditch ser så himla kul ut.
Ja, men det gör det.
Jag har typ velat tänka mig, alltså jag har kunnat tänka mig vara en chaser. Alltså de som skjuter bland de här, the quaffle, den röda bollen, den stora. För att jag tror inte att jag hade haft kvickheten med att vara en seeker.
Nej, det tror jag inte.
Den
jag
är så snabb, hur kan man se det?
Nej.
Och sen kraften för att vara en beater.
Nej,
det hade jag inte. Och keeper, jag är ju typ, jag står alltid i mål på idrotten. För att då slapp jag vara så mycket i själva spelet, så slapp jag springa så mycket för jag var ganska lat och så. Men när väl bollen kom, då fick jag ju panik. Jag vill inte få bollen på mig.
Nej, men jag tror att skulle jag vara till någon hjälp där, så är det nog det faktiskt.
Keeper.
Ja.
Mm.
Men det är bra, då kan vi ju ha två olika delar av laget. Kan vi vara i samma lag?
Ja.
Det är perfekt.
Eller så, det hade bara varit så kul att kolla på.
Ja.
På Quidditch.
Eller ja, vi hade ju varit i samma lag, kommer jag på nu, för att vi är ju Hufflepuff båda två. Så att ja.
Men jag har ändå funderat på, tänk hur svårt det är att följa Quidditch, känns det som. För det går så fort.
Ja, men det finns ju faktiskt människor som spelar Quidditch i verkligheten.
Nej,
jo.
Jag vet det, men det är så himla löjligt när de springer runt på sina kvaster och så. Det är,
men alltså det låter ju lite kul. De har ju
det
säkert
jätteroligt. Det är ju kul, men alltså jag tycker det är lite, nej.
Du bara, nej.
Snälla, det är inte, it's not, nothing compared to the real thing.
Nej.
Och man kan inte göra the real thing, jag vet, men...
Nej, men jag hade ju velat flyga på en kvast. Det hade jag velat göra.
Ja, hoppet finns ju.
Ja.
Uppfinn flygande kvastar.
Ja, men gör det. Jag tycker det.
Det är nästan som ibland, alltså hoppas jag typ att det faktiskt finns en värld. Tänk så tala J.K. Rowling utav experience, att det finns en riktig värld, för det finns så mycket.
Ja. Nej, men det är mycket möjligt, vem vet. Vem vet, vi kan ju alltid
mycket
hoppas.
Möjligt, jag tror inte det är så stor möjlighet för det.
Nej, men man ska aldrig tappa hoppet.
Nej.
Nej, men alltså jag vet inte, det är ju ändå den första delen av serien som ändå har fått in alla fansen egentligen.
Mm.
Så den, alltså tänk vad nervös den då när hon släppte den första delen. Och man bara, det här måste bli bra nu.
Mm.
Annars kan jag inte fortsätta.
Jag undrar, vet du hur snabbt det gick för henne att få boken framgång? Hur snabbt blev den framgångsrik?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Det är så synd, det finns inte så, det känns som att det inte finns så mycket Harry Potter-dokumentärer.
Nej, alltså jag sa väl någon, vet jag, när hon typ berättade lite, hon hade kommit fram till berättelsen och sådär.
Mm. Kom hon inte på det på typ ett tåg?
Ja, men.
Hon fick upp bilden av Harry i sitt huvud.
Ja.
Med glasögonen och ögonen och allt det där håret.
Ja, och sen tog hon ju väldigt mycket liksom inspiration från mytologi och allt sånt där.
Ja, hon måste ju gjort jättemycket research.
Ja, det tror jag hon gjorde. Och framförallt det här med Philosopher's Stone, att det var så här. Alkemister och sådär som hade skapat den och sådär. För det finns tydligen något sånt, tror jag. Fast det är ju säkert en myt då, men jag vet inte. Men hon tog i alla fall inspiration från något sånt, att de hade kokat ihop sig och sådär, tror jag.
En sten som kan göra en,
alltså att man lever.
Immortal,
ja,
eller odödlig.
Jag tror det, jag har för mig det om jag inte har fel.
Coolt ändå.
Ja, nej, men så att hon fick nog väldigt mycket inspiration från olika saker.
Mm.
Den är ju väldigt bra, första boken.
Mm. Men ibland kan jag tycka, för att den första boken, den har bara typ 20 kapitel.
Ja, så är det.
Den
nog.
Är ganska kort, och när jag lyssnade på den igen, det känns som att det går så snabbt.
Mm.
Det känns som att de hoppar mycket.
Ja. Jo, men så är det. De första kapitlen handlar ju väldigt mycket om hur världen är och vem Harry är, typ.
Men det känns som att hon drar ut väldigt mycket på händelseprocessen och det dramat, du vet. Vad säger man? Det som det handlar om. Alltså konflikten.
Ja.
Konflikten går väldigt snabbt. Typ från och med att de kom på vem Nicholas Flamel var och var stenen var.
Ja.
Så var det typ, vi ska ner dit ikväll.
Ja, det är sant. Det gick väldigt snabbt.
Och hur visste de att Snape, eller det var inte Snape som gjorde det, men hur visste de att det var han? Alltså, just den kvällen skulle han ner dit.
Mm. Nej, jag vet inte. De måste väl bara
och och vad var deras mål med det egentligen?
Nej, jag tror bara de ville skydda stenen. Dumbledore var ju inte på skolan, så han kunde inte göra någonting.
Nej, men vad ska de göra med stenen om de väl kom dit? Det vet jag inte.
Nej, det vet inte jag heller.
Ska de ta den liksom?
Ja. Nej, men de är ju modiga, tappra. Så att de tänkte väl bara att bara vi löser det så får de ta hand om den sen.
Det känns som det inte fanns mycket, en sån stor plan bakom det. Bara, nej. Vi ska ner dit, vi ska skydda stenen typ.
Ja, nej men det är mycket möjligt att vara så. Jag vet inte. Men det, nej men så, ja. Nej men det, ja. Men det är också ganska roligt i och med att Dumbledore spelades ju av en annan skådespelare. De två första filmerna.
Sen dog han väl?
Ja, det gjorde han.
Mm, tyvärr.
Ja, tyvärr ja.
Men jag gillar faktiskt han som spelade Dumbledore sen.
Ja, jo, men det är jag också. Det är en väldigt omtalad scen som många pratar om i fjärde boken. Men den kan vi ju ta då. Däremot. Men, ja, nej, men jag, alltså jag gillar båda två på olika sätt egentligen.
Ja, för att den första Dumbledore, han tycker jag liknar mer den Dumbledore som man har framför sig. Ja. Som han har föreställt sig, för han har det långa vita skägget. Ja. Mm. Den andra Dumbledore har ju ett grått skägg.
Ja, lite mer åt det hållet i alla fall. Mm. Ja.
Och jag vet inte, han ser mer ut som man hade föreställt sig Dumbledore, tycker jag.
Jo, men det kan jag ändå hålla med om.
Mm.
Men det, ja, nej men det vanligtvis brukar jag ha lite så här svårt för när man, alltså nu kan de inte hjälpa det för han gick ju tyvärr bort, men det är så här, vanligtvis brukar jag ha problem när man byter liksom eller så. Men jag vet inte, jag tyckte inte, alltså det störde mig väl inte så mycket.
Så alltså, han förändrades ju inte så mycket, det var inte som professor Flitwick liksom.
Nej, det var inte, nej precis. det var det inte.
Men en annan karaktär som har förändrats från första filmen, det är ju hon som är i porträttet. Deras, ja. The Portrait Hole. Portrait hole. Hon som är i porträtthålet.
Ja.
Hon är ju, sen också att det är en helt annan korridor. Ja. I den första filmen så är hon i en korridor. I de andra filmerna så är hon i en trappuppgång.
Ja.
Och hon är ju högljudd, hon skriker och sjunger och alla. Ja. Men i den första filmen så är det password. Jätteseriös. Jag bara, oj. Lite intimidating.
Ja, men lite så.
Så ja. Jag gillar att de gjorde henne lite mer skämtsam och rolig och så här, porträttdamen.
Ja, jo men det, hon tillför ju lite mer sen.
Ja.
Men ja, det är ju, alltså, men det är också så roligt när de börjar där och så ska Percy, kom inte ihåg, är han, nej, han är inte perfekt i första filmen va?
Jo,
är han det?
Det är han. Han är ju den som följer dem bort till porträtthåret. Mm, så han är ju prefect. Han är inte headboy än.
Nej.
Det blir han i tredje filmen.
Ja, det är det han blir då.
Ja, han bara, excuse me, I'm headboy.
Nej, men det är också väldigt roligt. För det är så här, följ med mig nu, följ med mig nu.
han är ju lite.
Ja.
Han ska ju ha koll på allt. Han är ju lite, nej men, hur ska man förklara det?
Nej, jag
vet
inte.
Han vill vara know-it-all. Han vill vara bäst på allt.
Ja, och det märker man ju sen också. Mm. Men det är ju, nej men han är ju, ja men det var väldigt roligt tycker jag. I och med att, men det var så väldigt jobbigt egentligen. Jag tänker just Weasley-familjen att han, nej men de har ju så olika roller och det måste vara rätt påfrestande för Ron just. Alltså jag tänker, han blir ju så stressad. Och tänk om jag inte hamnar i Gryffindor, tänk om jag inte hamnar där liksom, vad gör jag då?
Och sen, ja men han har ju så mycket att leva upp till. För alla hans bröder var ju liksom också headboy och prefector. Och att Bill var typ captain of the Gryffindor team. Och det är ju det han ser i spegeln.
Ja.
Den här spegeln, vad den nu heter, jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej.
Den har något speciellt namn.
Ja men typ marodörspegeln eller någonting heter den.
Nej, det är ju kartan.
Jaha.
Map.
Ja,
men den heter Mirror of
Mirrorsed.
Ja, precis.
Så heter den.
Precis, så heter den. Där man då ser vad man mest vill ha, tror jag.
Mm.
Det är ju en ganska stor filosofi bakom det. Men,
ja.
Men då ser ju Harry sig själv och sina föräldrar. För hans föräldrar är ju allt han vill ha.
Ja.
Medans Ron ser sig själv som headboy och Quidditch-captain och allting för att han har, det är allt han vill ha. Han vill ju vara som sina bröder för han har så mycket att leva upp till.
Ja, nej men det är så mycket liksom i första filmen och i boken då givetvis som liksom, alltså det ger ju verkligen startpunkten för så mycket som man får veta sen.
Mm, och Harry får ju sin osynlighetsmantel som han har så himla stor alltså den används ju så mycket sen.
Ja.
Varje film har han ju den nästan.
Mm.
Och ja, så att filmen, första filmen är verkligen startpunkten för allt.
Ja.
Man får så mycket som sen återkommer i senare filmer.
Ja.
Och det är så bra, det är en bra pilot.
Ja, och det är... Ja, nej men hon, jag för mig också att när hon fick den här idén, då tänkte hon ju att det skulle vara en serie. Och det är antagligen därför det fungerade så bra.
Mm.
Ja, men vi har också tänkt att vi ska ha någonting som är veckans.
Ja.
Och det är någonting vi tänker vi ska ha varje gång vi sänder, varje vecka vi sänder.
Precis, veckans någonting.
Någonting, ja.
Så vi får, ja, varje vecka blir något annorlunda.
Ja, och den här veckan så har vi tänkt att vi ska gå in på en trollformel som heter Wingardium Leviosa.
Mm, som är väldigt symbolisk för den första filmen.
Ja.
Det är den första formen de lär sig, känns det som.
Ja, men i alla fall den som man så här får ta stor del av.
Ja, och de får ju stor användning av den sen när trollet kommer.
Ja.
Harry, för att man kan ju tänka så här, trollet kommer, de är liksom 3 11-åringar, de har knappt några erfarenheter.
Nej.
De har knappt lärt sig någonting. Och ändå att en sån simpel formel kan rädda dem.
Mm.
Nu får vi ju förklara vad formen gör.
Ja, precis. Nej, men den gör ju helt enkelt så att saker och ting flyger egentligen.
Ja, de lyfter,
svävar. Ja.
Mm, i luften.
Ja, och det har de ju väldigt stor användning av det här när trollet har sin klubba och så får de den att sväva och så släpper de den över huvudet på honom. Så att han...
och Hermione säger ju till Ron, säg det första du kommer på. Eller säger hon typ det?
Ja, men
nej. Hon får ju en så här, men han jag tror Ron säger det första han kommer på, och det är Wingardium Leviosa.
Ja.
Och då dirigerar ju hon honom.
Ja, hur han ska säga det så han kommer ihåg det.
Ja.
Ja, nej, men det är väldigt roligt. Men den är ju väldigt användbar, och den är verkligen någonting som man kommer ihåg.
Ja, den är ju väldigt ikonisk.
Ja, nej, men det är
så många som skämtar om den, att de säger Leviosa, not Leviosa.
Ja. Nej, men det är ju väldigt roligt där ju.
Ja.
Och Hermione lyckas ju utmärkt med den.
Såklart.
Ja.
Hon lyckas utmärkt med allt.
Ja. Men det är också så här, där förstår man ju också karaktärerna.
Mm.
Liksom just det här att hon klarar sig utmärkt och Ron behöver lite hjälp. Och jag vet inte riktigt hur det går för Harry när han gör det.
Nej, det fick man aldrig riktigt veta, tror jag. Inte ens i böckerna, eller?
Nej, jag vet inte om han får den att sväva.
Men jag vet från böckerna att det var från den första lektionen de lärde sig den trollformen, så var det bara Hermione som hade lyckats med att få den att flyga i slutet av lektionen.
Ja.
Så det gick väl lite sådär för alla.
Ja.
Men hon är ju så duktig så att hon klarar ju det, såklart.
Ja, nej men det... Ja, nej men den är bra den.
Mm.
Sen kommer jag inte ihåg om de använder den så mycket sen. Men det är i alla fall i första filmen.
I andra filmen använder de också. Men det kan vi komma till då. Men det är ju när de använder mot Crabbe and Goyle med muffinsarna.
Ja, just det. Just det.
Men det kan vi komma till då.
Ja, det kan vi göra.
Sen vet jag inte om de... Ja, vi tar det då.
Ja, precis.
Vi hoppas nu att det inte blev för rörigt. Det här är ju första avsnittet.
Ja, precis.
Så att vi är lite ovana.
Ja, men vi ska försöka hålla en struktur.
Ja.
Nej, men tack för oss helt enkelt.
Ja, tack för oss. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och vi hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt. Där vi ska diskutera den andra boken.
Ja.
Som faktiskt är en av dem. Jag tycker det är en av de bättre.
Ja, nej, men det tycker jag väl också.
Mm. Så ser fram emot det.
Ja.
Men då hörs vi i nästa avsnitt.
Ja, det gör vi. Hej då.
Hej då.